Första Korintierbrevet kapitel 12. Låt oss fortsätta med det där vi lämnade senast. Vi ska försöka, eller vi ska komma igenom nu det här stycket, vers 1-11 till slut, så vi kan få helheten färdig för att sen fortsätta med nästa helhet då följande gång. Men vi ska läsa då från vers 1 i kapitel 12 till vers 11, hela helheten, och sen se på de sista orden som lämnade ännu kvar från förra gången. De sista gåvorna. Men från vers 1 läser vi alltså i kapitel 12. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Amen. Så vi har här nu i kapitel 12 några gånger redan gått igenom det här temat som vi började på med, det vill säga de andliga gåvorna. De andliga gåvorna är ett stort tema. Vi kommer att spendera 3 kapitel åt det här temat. Liksom vi spenderar 3 kapitel åt att se på den kristnes frihet där i kapitel 8-10. För när Paulus väl sätter igång med att undervisa om någonting så vill han göra det ordentligt, grundläggande. Och på samma sätt ska vi också vara grundläggande i vår förståelse av vad Bibeln lär och vad Paulus lär oss här i dessa verser och dessa kapitel. Så vi har alltså det här ämnet, de andliga gåvorna framför oss. Vi har redan börjat på med det. Ett hett ämne, ett kontroversiellt ämne kan man lugnt säga. Har delat kristna i olika grupper med beroende på hur man ser på dem. I synnerhet hur man ser på de mirakulösa gåvorna, de övernaturliga gåvorna, de som kan göra saker som tecken och under. Så senast då så börjar vi på med vers 7-10. Det här börjar på med den här listan på gåvor som Paulus nämner. Det är inte en komplett lista, utan det är en lista på gåvor. Det finns flera som Paulus nämner på andra ställen i Nya Testamentet. Det vi börjar med att se där då, innan han egentligen börjar med listan, var att det här är manifestationer av anden. Alla dessa gåvor är hur anden visar sig, som det står i vers 7. Men hos var och en visar sig anden. Det vill säga, anden manifesterar sig själv genom gåvorna som han ger. Varför? Jo, så att det ska bli till nytta. Nyckelordet där i vers 7. Blir till nytta, blir till uppbyggelse. Inte för att den som får gåvan ska uppbygga sig själv och uppblåsa sig själv och se vad fint, se vad jag har fått av anden, se vad jag har fått som belöning, utan för att det ska bli till nytta, det ska användas i en tjänst för Kristi församlings skull. Och jag tänker inte börja sammanfatta allt det vi såg om de här gåvorna förra gången. Ni kan gå tillbaka till förra veckans predikan och lyssna på den ifall ni har glömt vad det var. Men det var alltså ord av vishet, ord av kunskap, tronsgåva samt gåvor att bota sjuka och göra kraftgärningar som vi hann igenom. I synnerhet de här två sistnämnda gåvor att bota sjuka och att göra kraftgärningar var någonting som jag stannade lite upp och ville att vi skulle se någonting speciellt med det. För det är ju i synnerhet här det börjar, de här kontroverserna, det som skiljer kristna åt. Och detta syfte med dessa gåvor ville jag att vi skulle förstå. Vad var syftet? Det som Paulus säger i det andra Korintierbrevet 12:12, nämligen att det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Alltså, det gåvor som är övernaturliga, som är mirakulösa är till för att vara kännetecken på en apostlatjänst. Kännetecken på att här är en sann Guds, Herrens apostel. Här verkar en apostel som är kallad av Gud själv för att bekräfta deras budskap, deras ord, deras lära som någonting som verkligen kommer från Gud. Vi vet att detsamma gällde även Jesus. När Jesus gjorde sina tecken och sina under så var det för att visa att Jesus verkligen hade gudomlig auktoritet. Gud, eller Jesus som är Gud kunde inte göra alla dessa tecken om han inte hade gudomlig kraft i dem. Och dessa tecken, eller ska vi säga, detta syfte med alla dessa tecken och under och kraftgärningar och mirakel har inte samma plats längre idag. Syftet med dem var att bekräfta den som utförde tecknen och undren, bekräfta hans lära, bekräfta det ord som han sade. Det vill säga bekräfta Nya testamentets lära. Men vi har inte samma behov idag. Kanon är fullständig, den är färdig, den är komplett nedskriven i den form som vi har den idag. Vi har inte samma behov av att tecken och under och mirakel. Men det menar vi förstås inte att Gud inte kan göra mirakel idag. Det är mycket möjligt för Gud och han gör ibland mirakel. Men behovet att ge det åt vissa kristna i den tidiga kyrkan finns inte längre kvar eftersom kanon är komplett, är färdig. Så där lämnar vi då senast där i början på vers 10. Så nu ska vi fortsätta där och komma till slut med den här, med det här stycket. Vers 10 då börjar med andra gången. Vi läser hela vers 10 ändå. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Så, några gåvor kvar att se på innan vi är igenom denna preliminära lista på andliga gåvor. Vi kommer att bläddra ganska mycket i Bibeln idag, så ifall ni vill vara beredda på att slå upp och bläddra fram och tillbaka, så ta gärna vet fingrarna eller vad ni gör för att vara beredd på att fara fram och tillbaka, för vi kommer att vara i Gamla testamentet och Nya testamentet, kommer att se på många olika bibelställen. Eller så följer ni bara med genom att lyssna, det är helt okej också, men varför äger ni då en bibel? Slå upp i den, använd den, läs i den, för Gud har gett er en fantastisk gåva i denna skrift. Vi börjar nu på med gåva nummer 1 idag då, profeterandets gåva. Profeterandets gåva. Och likt nu då helandets gåva och tungotalets gåva, så kommer vi till någonting som är kontroversiellt. Någonting som människor verkligen har olika uppfattning om och olika åsikt om. Och i synnerhet i vilken utsträckning denna gåva är verksam än idag. Huruvida den är samma sak som vi ser i Nya testamentet, eller om det är en annan karaktär på denna gåva, eller om den överhuvudtaget existerar. Men vi måste börja någonstans. Vi börjar förstås med att definiera profeterandet. Definiera profeterandet. Så vad är att profetera? Jo, att tala för och inför. Tala för någon och inför någon. Det vill säga att proklamera ett budskap. Och i det här fallet förstås att tala för Gud inför människor. Tala för Gud inför människor. Det vill säga förkunna Guds ord till Guds folk och förstås till alla människor som lyssnar. Och vi kan se en enkel definition, hoppa fram två kapitel. Kapitel 14, vers 3, så ger Paulus oss en enkel definition på det här profeterandet. Vers 3, där det står: men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Man talar alltså till människor. Man, för att ge uppbyggelse, för att uppmuntra, för att ge tröst. Är det då vilken form av uppmuntran som helst? Är det världsliga råd och sånt som man kommer med? Nej, förstås inte. Det är budskap som kommer från Gud. Antingen att det är gudomligt inspirerat budskap, eller att man återger, att man förkunnar redan uppenbarad uppenbarelse från Gud. Man förkunnar Guds ord helt enkelt. Alltså att man proklamerar vad Bibeln lär. Och när vi ser det ur den synvinkeln så ser vi att profeterandet är väldigt, väldigt lika predikan. Profeterande och predikan är väldigt nära varandra i den här bemärkelsen. Att man proklamerar Guds ord för Guds folk och ja, för alla som hör, alla som lyssnar till Guds ord. Så det är inte konstigt att man därför när man, det finns en kanske den mest kända boken i det här ämnet bland de puritanska böckerna som heter The Art of Prophecy av William Perkins. Så där så samställer han, eller han likställer profeterandet och predikandet, han använder dem om vartannat, det är som synonymer av varandra. Det är inte svårt att se det ur den synvinkeln. Det är inte fel heller att se det så. För profeterandet och predikandet är väldigt lika varandra. Det är att proklamera Guds ord för Guds folk. I den här formen så fortsätter verkligen profetians gåva, profetians tjänst än idag. Vi måste ha de som predikar. Vi måste ha de som proklamerar Guds ord, som för ut Guds budskap till Guds folk, var det än finns. Ja, till alla människor som lyssnar förstås. I den här formen så fortsätter alltså profetians gåva än idag. Profetians tjänst. Men det är inte hela betydelsen. Vi kan inte bara nöja oss med det här, även om fast kanske William Perkins var nöjd med den här definitionen. Och jag vet också att John MacArthur ligger ganska nära just den här definitionen. Att det är samma sak som att stå i predikstolen och förkunna Guds ord. Men det finns någonting mer. Jag nämnde det redan, det är en gudomlig inspiration att tala Guds ord. Att tala någonting som Gud inte redan har uppenbarat. Eller att förklara, förtydliga, utlägga vidare det Gud redan har uppenbarat. Men ändå så att det kommer genom gudomlig inspiration. Och här brukar man ju ofta koppla ihop då profeterandet med siande, med förutsägelse. Alltså att kunna förutsäga framtiden. Vet att gamla testamentet så säger att det var ett sätt att testa profeter. Vi kan gå dit, ett femte Mosebok i våra biblar. Femte Mosebok kapitel 18 så ska vi se det här testet på sanna och falska profeter. Femte Mosebok 18 vers 21 och 22. 21 och 22. Så det står så här. Du kanske tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat med övermod. Du ska inte vara rädd för honom. Här ser vi det här klassiska testet för sann och falsk profetia i gamla testamentet. Det vill säga att om det som profeten har sagt inte uppfylls, det han har förutsagt, det som ska ske i framtiden inte händer, då är det en falsk profetia, då är det inte från Gud. Och vi har också straffet för den som profeterar i Guds namn när det inte sker. Vers 20, om vi hoppar tillbaks en vers, så står det så här. Men den profet som i övermod talar i mitt namn, vad jag inte befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Så ett väldigt, väldigt allvarligt brott att profetera någonting som inte är från Gud. Den profeten ska dö. Låt oss också se ett annat test. Om vi hoppar tillbaka fem kapitel till kapitel 13. Samma bok. Femte Mosebok kapitel 13. Så det finns ett vidare test. Det räcker inte med att se om det som kommer att ske verkligen sker i framtiden. Utan det finns någonting mer också. Så kapitel 13 står det så här. Vers 1-3. De inledande verserna. Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig, låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna till den profetens ord eller drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Så här ser vi någonting mer. Det räcker inte med att det som profeten har sagt ska ske i framtiden faktiskt inträffar. Man måste också bedöma vad det är profeten säger, det han lär. För han bort en från Herren, Herren Gud. Går han emot det som Gud redan har uppenbarat, så är det en falsk profet. Så det räcker alltså inte med att kunna förutsäga framtiden och få den rätt. För även falska profeter kan ibland få framtiden rätt genom att vara antingen väldigt, väldigt vaga eller bara helt enkelt profetera väldigt många gånger till slut. Någon gång måste det ju bli rätt. Men det räcker inte. Man måste också bedöma budskapet i det profeten säger. Och samma straff ser vi i den här kapitel 13, vers 5, så står det: men den profeten, eller den som har drömsyner, ska dödas. För han predikade avfall från Herren er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset. Och vill föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig. Allvarligt att profetera i Guds namn då det inte är från Gud. Och även om vi inte praktiserar dödsstraff för falska profetier idag, så bör det också ringa i våra öron. För alla de som hör dessa ord och som tror sig ha en profetia från Gud. Är det verkligen så? Om man i Gamla testamentet dödade det som predikade falskt från Herren, hur kommer inte din dom att bli den dag du står inför Herren och ska ge svar för allt det du har gjort i ditt liv. Så en profetia måste alltså alltid vara i enlighet med Guds ord, med det som vi vet att Bibeln säger. Förutsägelse är förstås en del av profetia, men det är inte en nödvändig del. Alla profetior är inte förutsägelse av framtiden. Vi vet att många av Gamla testamentets profeter så talar inte nödvändigtvis om vad som kommer att hända i framtiden, utan de talar om vad som redan hade hänt. De påminner Israel om det som hade skett, om det Gud hade gjort, om det han redan hade uppenbarat. Stor del av profetiorna var just detta, att tala om vad Gud redan har uppenbarat. Och inte nödvändigtvis bara att ge ny förutsägelse av framtiden eller ny uppenbarelse. Ibland var det så enkelt också i Gamla testamentet att redan att påminna om det som de redan borde ha vetat. Och vi vet att det här är något som profeterna i Gamla testamentet blev illa omtyckta för att de kallade Israel tillbaka till omvändelse, för att de påminde om Guds ord, påminde om Guds bud och straff, för att de ständigt påminde Israel om att vända åter till Herren deras Gud. Jesus talar om det här i Matteus 23. Ni vill vända dit snabbt, det är bara en vers. Men Matteus 23, så säger han till fariseerna och det skriftlärda, han ger dem en tillrättavisning och talar om det här, de här profeterna som blev emotsagda och till och med dödade ibland. 23, vers 29, kapitel 23, vers 29, Matteus: ve er skriftlärda fariseer, era hycklare, ni bygger profeternas gravar och smyckar det rättfärdiga gravmonument och säger: hade vi levt på våra fäders tid så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. 29:30 alltså. Så även Jesus vittnar om det här, om profeternas väldigt opopulära tjänst. De som gärna vill kalla sig profeter idag och säga att de har ett ord från Gud. Gud har talat till mig och nu ska jag tala till er. Se vad som hände med Gamla testamentets profeter. De dödades, de förföljdes, de fängslades, de hånades. Det var inte populärt att vara en profet i Gamla testamentet. I Nya testamentet då, för det är ju där vi är idag, vi är inte längre kvar i det gamla förbundet utan i det nya förbundet. Så vad säger Bibeln då om nya testamentliga profetier och nya testamentligt profeterande? Jo, att det är delvis kopplat till sporadiska profetuttal och till en specifik profettjänst. Det är sporadiska profetuttal och en profettjänst. I Efesos till exempel, vi kan gå till Apostlagärningarna 19, så ser vi det här sporadiska profetuttalen, sporadiska profeterandet. Kapitel 19 i Apostlagärningarna, där är Paulus i Efesos. Han har kommit till det kristna Efesos och han frågar om de har tagit emot den helige ande. Och de säger att nej, vi visste inte ens att det finns en helig ande. Så frågar han, med vilket dop har ni blivit döpta med? Med Johannes dop. Paulus sa det, med Johannes döpte med omvändelses dop. Och sa det att folket att tro på den som kommer efter honom, det vill säga Jesus. Vi är alltså i början på kapitel 19. Men när de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn. Och då vers 6 så står det så här: och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Så här ser vi ett sporadiskt eller ett tillfälle då anden kom över de kristna Efesos, hur de talade i tungor och profetera. Det var inte nödvändigt så att det här kristna Efesos blev kallade till att vara profeter. Kanske någon av dem blev det också, men det här är mer ett tillfälle, ett enskilt tillfälle för att visa att anden verkligen var där. Det var ett sätt för honom att visa sig. Att det Paulus kom med verkligen var från Gud. Det var igen en bekräftelse på vem, på det som Paulus lärde och på att det hade tagit emot Guds ande. Det hedna kristna i Efesos var också en del av Kristi församling. Så det är det här sporadiska. Och sen ser vi då, om vi hoppar tillbaka nu till det brev som vi verkligen är i, första Korintherbrevet kapitel 12, så ser vi att Paulus nämner att det finns en profettjänst. Slutet av kapitlet, kan se på vers 28 till 30, där han skriver så här: Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor, att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. Alla är väl inte apostlar, alla är väl inte profeter, alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar, alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål, alla kan väl inte uttyda. Så här nämns profettjänsten som en skildtjänst, som en skildtjänst till apostlatjänsten också. Vi ser alltså att det fanns vissa som var kallade till att vara profeter i Nya Testamentet. Och det betyder inte att apostlarna inte hade profetiska uttal. Tvärtom så vet vi att de hade det. Och vi börjar på med andra Petrus brev i onsdags på det här midweek. Om ni kommer ihåg från det, från kapitel 1 i andra Petrus brev, så stod det så här. Om jag hittar det, andra Petrus brev kapitel 1 vers 20-21 stod det så här: framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledd av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Alltså, profetiskt uttal i den här bemärkelsen är inspirerat tal från Gud. Profetia i skriften är något som Gud inspirerat människor att tala. Det har inte kommit till genom någon egen människas vishet eller tolkning eller påhitt, utan det är Guds auktoritära ord som talat genom den personen som använts för skriften, för dess färdigställande. Och det här är förstås någonting som vi ser att, eller måste se, är något som inte längre gäller i församlingen. Ingen talar nya ord som vi lägger till skriften. Ingen kanske är fel ord, men väldigt få karismatiker skulle påstå att de har profetians gåva i den här bemärkelsen. Att tala ord som är skriften. Att de skulle lägga till, de skulle fortsätta att bygga på Bibeln än idag. I den här bemärkelsen har profetians gåva verkligen upphört. Skriften är färdig. Den är färdigställd. Det finns ingen som får sådana uttal, profetiska uttal, sådan inspiration från Gud att de bygger vidare på Bibeln. Och sen kanske det viktigaste bibelstället, om vi går till Efesierbrevet kapitel 2. Det här är om alla de här andra mest varje en så vi ska få en rätt definition och förståelse, så det viktigaste bibelstället Efesierbrevet 2:20. Efesierbrevet 2:20. Det här borde få oss att se vad profetian har för betydelse i Nya testamentet. Där det står så här: ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Bara denna korta lilla vers. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Hur många hörnstenar finns det i den kristna församlingen? Det finns en hörnsten. Det finns en Kristus. Hur många grunder finns det i den kristna församlingen? Det finns en grund. Apostlarnas och profeternas grund, alltså deras ord, deras lära. Detta är grunden i kristna församlingen, i det som utgör Nya testamentet. Denna grund har redan blivit lagd. Vi lägger inte grunden flera gånger. Vi är delar i detta tempel som Gud bygger upp. Vi ser att det står vidare där i kapitel 2. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och vi är alla delar i detta tempel. Vi är byggstenar, delar. Men grunden, den är redan lagd. Man lägger inte en grund på första våningen, en grund på andra våningen, en grund på tredje våningen. Man lägger en grund en gång och den är färdig. Den är redan lagd. Denna apostlatjänst och apostlagåva och profetisk gåva, profetisk tjänst är redan färdig. Den är lagd. Vi kan inte komma med en ny profetisk grund idag, för då skulle vi måste lägga en ny grund, och då måste vi förkasta den gamla grunden, för man har bara en grund. Inget hus har två grunder. Man har en grund som är färdig, den är redan lagd. Så ingen idag med profetisk gåva, profetisk tjänst har detta syfte med sin tjänst. Och jag tror därför också att vi har inte längre någon sådan profetisk tjänst eller någon sån profetisk gåva som skulle ge oss ny uppenbarelse. Allt detta är färdigt, slut, komplett. Som också Paulus säger i första Korintierbrevet, jag vill inte vända dit, men första Korintierbrevet kapitel 3 vers 10: med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Paulus har lagt grunden. Paulus var en Herrens apostel. Han lade grunden. Och andra bygger vidare på den. Vi vet att Apollos kom efter Paulus verkade i Korint ett tag. Och så fortsätter det. Genom historien så har vi haft församlingsledare, pastorer, evangelister som har fortsatt bygga, men grunden är redan lagd. Den är färdig. Den är slut. Så, det är om profetians gåva. Låt oss gå tillbaka till första Korintierbrev kapitel 12. Nästa gåva då. Nästa gåva, vers 10 fortfarande. En annan att skilja mellan andar. Skilja mellan andar är nästa gåva. Och det här är också en som jag tror vi kan konstatera, lik de andra mirakulösa gåvorna, har ändrat karaktär. I den bemärkelsen den är aktiv än idag, så har den ändrat karaktär. Vad menar jag med det då? Jo, att vi behöver förstå att den här gåvan inte används på samma sätt som i Nya testamentets begynnelsetid, då den kristna kyrkan var i sin vagga. Vi ser att den här gåvan nämns här då genast efter profetians gåva. Vi kan därför anta, göra ett rimligt antagande, att den hör väldigt mycket ihop med profetians gåva. Liksom vi kommer att se att uttydningen hör ihop med tungotalets gåva, de två sista gåvorna som inte har hunnit till ännu. Så kan vi anta att den här Det här skiljandet mellan andar hör ihop med profetians gåva. Så, ett par kapitel framåt. Vi hoppar dit då. Till kapitel 14, vers 29. Vers 29 i kapitel 14. Står det så här. Två eller tre profeter ska tala och det andra ska pröva det som sägs. Två eller tre profeter ska tala och det andra ska pröva det som sägs. Så här märker vi vikten av att pröva profetierna, vilket vi redan konstaterade när vi tittade i Gamla testamentet. Hur viktigt det är att pröva om något verkligen kommer från Gud. Och vi kan veta att, eller vi kan förstå att i Nya testamentets begynnelse så fanns det ett stort behov att verkligen kunna testa, pröva, veta om det någon talade var från Gud. Om det var en sann nyatestamentlig profetia eller en falsk lära. Och när de inte hade det här Nya testamentet färdigskrivet, när de inte hade det på papper, nedskrivet som vi har det, så fanns det ett behov att kunna genom gudomlig inspiration förstå, se igenom, veta, är profetian från Gud? Är profetian från Gud? Alltså om det kommer från Gud eller från Satan. Och vad är vem är Satan? Vad har vi sett om honom? Det som Daniel nämnde i Efesierbrevet. Jo, att han klär sig som en ljusets ängel. Att han är lögnens fader. Att han gärna vill framstå som sann. För att lura människor, för att bedra dem, för att föra dem vilse. Han gör sig lik en ljusets ängel igen. Andra Korintierbrevet 11:14, ifall ni vill veta var det finns. Gamla testamentet så fanns det många falska profeter. Där sägs det att det lades en lögnens ande i dessa falska profeters mun. För att föra bort människor från Gud, från sanningen. Så människor då kan framträda som att de skulle vara från Gud. Om de kan framträda som att de har Guds ord, de har sanningen. Men i själva verket så är det bara barn till Satan, lögnens fader. Det är bara lik sin fader. Satan klär sig som ljusets änglar, framstår som sanna profeter, men är falska. Så då behövs det något som gör att vi kristna, och det är då när det här brevet skrevs ner, och än idag, vi behöver något för att kunna skydda oss. Något för att kunna veta, är det här från Gud? Så vi kan se på ett konkret exempel. Apostlagärningarna 16. Det blir som sagt mycket bläddrande i Bibeln idag, men jag hoppas att ni inte har någonting emot. Apostlagärningarna 16. Vi ska se på när Paulus och Silas är i Filippi. Jag vet att de hade kommit dit. Anden hade kallat dem från mindre Asien där de hade varit, och hade kommit över havet och kommit in på hedningarnas område till Filippi, och så hade de tagit in hos en kvinna som hette Lydia, och hon hade kommit till tro genom Paulus predikan. Hon och hela hennes familj hade kommit till tro, och de hade låtit döpa sig. Och sen följande dag då, vers 16, kapitel 16, står det så här: en gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: det här människan är den högste gudens tjänare. Det förkunnar för er en väg till frälsning. Är någonting av det här hon sa falskt? Stämmer det inte att Paulus och Silas och alla andra som var tillsammans med dem var den högste gudens tjänare? Jo, det är sant. Det är verkligen sant att Paulus tjänade den högste guden, den enda guden, att han var en tjänare till Gud och att han förkunnade en väg till frälsning. Ni vet att Lydia var ett exempel på det. Lydia hade ju kommit till tro bara några verser tidigare där genom Paulus predikan, eller genom att Paulus hade talat till henne. Så det hon sa var ju sant. Likväl så talade hon inte från Gud. Det var inte Guds ande som talade genom henne. Vi ser att här finns ett ont motiv bakom allt det här. Och det var det att hon var en slavflicka. Hon, hon, Hon talade spådomar, hon drog in pengar till sina herrar. Det var alltså ett ont motiv till att hon talade dessa spådomar, dessa ord. Så, och Paulus då, vad är hans reaktion på allt det här? Vad gör han när han hör den här flickan tala? Vi vet att det var inte bara en gång, det står här i vers 18. Så höll hon på i flera dagar. Det här var liksom något som skedde om och om igen. Och jag börjar med att det verkar som att det är sant det hon säger. Hör på vad den här flickan säger. För den som inte hade en förmåga att se att hon var driven av en ond ande, så kanske bara såg det som, det här är helt sant. Lyssna på vad hon säger. Men Paulus, som antagligen hade då gåvan att skilja mellan andar, gjorde då någonting. Vers 18. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa det till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och samma ögonblick for anden ut. Den här förmågan att se att flickan var besatt, att hon inte talade genom Guds ande utan talade någonting för att igen driva in pengar till hennes herrar, är inte en förmåga som gavs åt alla kristna. Vi ser att det är en förmåga som bara vissa få fick, att se den onde anden som plågade den här stackars flickan. Och att faktiskt driva ut den också, det är en annan form av gåva. Men Paulus hade både och. Paulus hade både och. Och det här var ju förstås något som var mera typiskt, mera vanligt i Nya Testamentet på den här tiden. Att faktiskt kunna se den onde ande som plågade den ena eller den andra människan. Och det är inte en förmåga som ni nödvändigtvis har kvar idag. Vi kan även se Johannes tala om det. Första Johannesbrev. Vi tar ett exempel till på det här. Första Johannesbrev kapitel 4. Vers 1. Första Johannesbrev kapitel 4. Vers 1. Där han skriver så här: mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som gått ut i världen. Här ger oss nu då Paulus, Johannes, en förmaning om att verkligen pröva andarna. Pröva det sanna, pröva det falska andarna. Att kunna skilja mellan sant och falskt. För vi vet att det finns många falska profeter som gått ut i världen. De finns verkligen där, och vi vet att de finns ännu idag. Det behovet har inte försvunnit någonstans. De finns kvar än idag, falska profeter, falska profetior. Människor som säger att de talar för Gud, men egentligen talar de inte. De talar någonting som är en lögn. Men vi ser också att den här förmågan, den här gåvan som Paulus besatt, att kunna se att det verkligen var en ond ande som talade, den är på väg att fara bort. För Johannes fortsätter från vers 2, läser vi vidare: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner Jesus Kristus som kommen i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Det är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Det här är testet för kristna idag. Vad säger personen, profeten? Bekänner den Jesus Kristus som kommer i kötten? Bekänner den Jesus Kristus som Gud och människa? Det här påminner oss om det vi såg redan i kapitel 12 av första Korintierbrevet. Att ha kärnan i kristendomen på klart. Att veta vem Gud är, treenig Gud. Att veta vem Jesus är, Gud och människa. Och att bekänna detta. Ingen falsk profet bekänner den kristna guden som han uppenbarat sig som. Treenig. Och bekänner Jesus som den han har uppenbarat sig som. Gud och människa. Så vi måste fortsätta i det märket. Jag använder alldeles för mycket tid åt de här gåvorna. Vi har två kvar ännu. Vi har mycket att gå igenom nu. Kapitel 12, vi går tillbaka till första Korintierbrevet. Tala nästa gåva, tala olika tungomål. Vi kommer snart igenom det. Tala olika slags tungomål. Oj, oj, här har vi den kanske mest kontroversiella gåvan. Det här, om någonting, skiljer kristna åt. är denna gåva kvar idag? Kan vi tala i tungor, tala tungomål än idag? Vi kommer att egentligen återkomma till de här gåvorna i kapitel 13 och 14. Vi kommer att ha mycket mer att säga om dem. Så det, allt det jag säger här om profetian och tungomålets gåvor är egentligen bara en inledning eller en överblick på vad vi kan lära oss i Bibeln. Så att vi, om det känns som att vi går alldeles för snabbt igenom dem eller att vi glömmer bort, vi lämnar bort någonting, så ha tålamod. Vi kommer att återkomma till detta. Vi kommer att gå igenom allt, alla invändningar, allting. Så det här är mer en överblick. Vad är tungomålets gåva? Jo, i sin korthet är det detta. Att tala främmande, en gudomlig inspiration att tala främmande språk som man naturligt inte pratar, för att förkunna Guds ord och evangelium. Att tala ett främmande språk genom gudomlig inspiration som man naturligt inte kan, för att förkunna Guds ord och evangelium. Var ser vi det? Jo, Apostlagärningarna 2. Främsta exemplet, tydligaste exemplet på denna gåva. Apostlagärningarna 2. Ni känner alla till den här, men vi kan ändå läsa den. Vers 1-12. Första pingsten, första kristna pingsten. När pingstdagen kom var det alla samlade. Det hörde plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är det inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla häpnade och förvirrade och frågade varandra, vad kan det här betyda? Här är tungomålets tals. Tungomålstalandets gåva i sin tydligaste form. Att tala främmande språk. Tala främmande språk som för den som talade var obekant. För att förkunna Guds väldiga gärningar. Och förstås slutresultatet att det skulle komma till tro. Det skulle omvända sig. Det skulle bli frälsta. Här är inget... Det finns ingenting svårt eller tvetydigt i den här texten. Det är väl, till skillnad från vissa av de andra gåvorna, så är det väldigt enkelt att förstå den här gåvan. Det här är egentligen hela definitionen på den. Och jag vet att det finns invändningar och människor som säger, men vad säger de första Korintherbrevet kapitel 14 om det? Om att vi ska tala bara, att den som talar tungomål talar till Gud. Eller att vi ska be till Gud i tungor. Eller någonting sådant. Att det är inte någonting annat. Talar inte i kapitel 13 om att tala änglars språk. Och vi ska komma till det. Jag lovar. Vi ska återkomma. Men bara snabbt för att svara på det. Så ser vi att där i kapitel 12. Eller 14. Ursäkta mig. 14. Så handlar det. Står där i vers 2 och 4. Vi kan gå dit. Allra snabbast. Kapitel 14, vers 2 och 4 står det så här. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Sen vers 4. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Så Paulus poäng i kapitel 14 är inte så här är den rätta användningen av tungomålstalet. Utan detta är vad ni har gjort den till. Ni bygger upp er själva. Vi vet att i kapitel 12 så ges gåvorna inte för att bygga upp oss själva, utan för att det ska bli till nytta för alla, för hela församlingen. Men i kapitel 14 så är det bara för att bygga upp sig själv. Det har blivit en självisk gåva, någonting som det gör för sin egen skull. Så, men vi ska återkomma till det. Vi får lov att ha lite tålamod Och tålamod är en av andens frukter, så om vi vill förstå vem anden är och hans gåvor och så vidare, så får vi också praktisera en av andens frukter, det vill säga tålamodet. Men vi får återkomma till det. Vi ska ännu ta den sista gåvan som nämns här, nämligen att uttyda tungomål. Den sista gåvan, uttydning av tungomål. Och den hänger förstås ihop med tungomålstalet. Och jag vill till att börja med säga att det är inte samma sak som vi ser idag med att vi har människor som kan tolka olika språk, tolka från ett språk till ett annat. Det finns sådana i den här församlingen som har den förmågan, men det är inte en andlig gåva, det är inte någonting som bara kristna kan, utan vet mycket väl att icke-kristna kan tolka, kan översätta, eller tolka heter det, från ett språk till ett annat. Så den här gåvan som Paulus nämner här är en gudomligt inspirerad gåva. Någonting som kommer genom Guds ande. Som har ett syfte. Och eftersom då tungomålstalet, som vi nyss såg på, var ett talande av ett främmande språk. Ett som varken den som talar eller nödvändigtvis alla som lyssnar till den som talar förstår. Så finns det behov av någon som kan uttyda det. Någon som kan tolka det så att det kan bli till allas uppbyggelse. Vi vet att när vi har konferenser så har vi tolkning till finska och svenska, för att det finns någon som kanske inte kan engelska. Det finns alltid någon som behöver få det andliga talet uttytt, tolkat, så att det också kan få budskapet om Kristus och hans evangelium, budskapet från Gud. Och eftersom den här gåvan nu nämns som bland de här andra mirakulösa gåvorna, profeterandet och tungomålstalet och botandet av sjuka, så kan vi antagligen anta, det är svårt att vara helt säker, men vi kan anta att den här gåvan, åtminstone i det här skedet av den kristna historien, var en mirakulös gåva. Det var en mirakulös gåva att tolka ett språk som man antagligen inte kunde, eller att tolka till ett språk som man inte kunde. Så det ligger väldigt, väldigt nära tungomålstalets gåva, vilket också Paulus kommer att konstatera sen i kapitel 14, då vi återkommer till det. Men i andra, egentligen finns det inte så mycket praktiska exempel. Det finns inga praktiska exempel på den här gåvans praktiserande i Nya Testamentet, så vi har inte så mycket att gå på. Egentligen måste vi lämna det där. Vi måste bara nöja oss med att konstatera att det handlar om att uttyda tungomål, det vill säga talandet av främmande språk. Så alltså väldigt lik det som vi idag så kallar för tolkning. Tolkning alltså. Så med det så lämnar vi, så tar vi, får vi färdigt listan, så går vi till sista versen som vi ska ta in då. Vers 11, det är inte en lång vers så det tar inte väldigt jättelänge. Vers 11, sista versen. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Så det här sammanfattar förstås hela detta stycke som vi har gått igenom. Om andens manifestationer. Genom det gåvor som han delar ut. Det viktiga här som jag redan har nämnt och kommer att upprepa igen. Huvudpoängen med den här texten är att anden är den som bestämmer. Anden delar ut sina gåvor. Anden är Gud. Anden är suverän. Det är ingen kristen som går omkring och söker de andliga gåvorna och växer i tron för att få ännu en andlig gåva och komma upp på en ny nivå och nå ännu till en andlig gåva, utan anden bestämmer. Anden är Gud. Anden ska tillbes som Gud. Han visar sig på många sätt. Han visar sig i många olika gåvor, manifesterar sig, delar ut gåvor på många olika sätt, men likväl är anden densamme. Liksom sonen är densamme, fadern är densamme, Gud är densamme, anden är en. Och han är Gud. Det här verbet som vi ser här i vers 11, verkar. Det är samma som vi såg i vers 6 där det står, det finns många olika kraftgärningar eller verkningar som jag sa att man kunde översätta det. Men Gud är densamme. Så vi ser att det är andens kraft i allt detta. Det är anden som verkar. Det ordet kan också översättas energi eller kraft, gudomlig kraft. Det är andens kraft som verkar i det. Vi kommer inte med vår egen kraft och hjälper anden att göra någonting. Eller anden verkar, det är hans verk, den gudomlig kraft. Och han delar ut dessa gåvor alltid i enlighet med sin suveräna vilja. Fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Ingen kristen går omkring och söker och drar ner gåvor från anden. Är så andlig och så from och så nära Gud så att han kan bestämma att nu ska den personen få den här gåvan. Utan anden bestämmer. Anden ger dig gåvor som han vill. Och det är en gåva. Vad annat är gåvor i Nya Testamentet? Äktenskapet är en gåva. Att få barn är en gåva. Tro det om ni vill, men att få barn är en gåva. En oförtjänt gåva. Ingen av oss som är gifta har förtjänt att vara gifta. Ingen kan komma och säga, jag var nog okej. Jag skulle kunna ha gift upp mig ännu mer om jag skulle vilja. Nej. Oförtjänt har du fått ett äktenskap. Och ni av er som har fått barn, samma sak. Ingen av er förtjänade att få barn. Tänk på er egen barndom. Var ni det perfekta barnet när ni var små? Har era föräldrar aldrig någonsin suckat över er och tänkt att oj, vad ska det bli av detta barn? Ingen förtjänar det. Det är en gåva från Gud. Och vad är ännu en gåva från Gud? Frälsningen. Frälsningen är en gåva från Gud. Är inte frälsningen oförtjänt? Vem här kan säga, eller vem överhuvudtaget i världshistorien kan säga, jag förtjänade frälsningen? Ingen säger det. Ingen påstår det. Och likväl är också dessa manifestationer av anden gåvor. Förtjänar vi andens gåvor? Nej. Delar han ändå ut dem? Ja. Gör han det som han vill? Ja. Så. Sätt dig inte som herre över dessa gåvor. Jag ser inte nödvändigtvis det problemet bland oss idag. Men jag vet att det finns i kristendomen idag. I synnerhet. Man sätter sig som herre över de andliga gåvorna. Vill bestämma över dem. Vill säga att så här och så här går det till då man får en andlig gåva. Så här och så här. En sån här och sån här person kan få gåvor. Anden bestämmer. Anden bestämmer. Anden är Gud. Det är hans verk. Det är hans sätt att manifestera sig själv. Frälsningen är också en gåva från Gud. Ingen säger att nu ska jag gå ut och frälsa x antal människor. Eller det kanske finns de som säger det, men det har fel. På samma sätt är det med dessa gåvor. Ingen går omkring och säger nu ska vi tvinga ner andens gåvor på dessa människor. Anden bestämmer. Där Gud har sitt folk, där kommer anden att visa sig genom det gåvor han delar ut. Han bestämmer över dem. Det beror inte på det, på vår vilja eller på våra strävanden. Det är Guds suveränitet och andens suveränitet i allt detta. Så vad är vårt ansvar då? Jo, att använda de gåvor som vi ser bland oss, som vi ser manifesteras här i oss själva och bland andra. Att vara trofasta, att vara lydiga, att använda den för att tjäna församlingen. Tjäna varandra, uppbygga varandra. Att lyfta upp varandra. Att tjäna Kristi kropp. För hela kroppen lider tillsammans och gläds tillsammans. Hela kroppen uppbyggs tillsammans och nedbryts tillsammans. Det är en kollektiv verksamhet. Vi är inte här som ensamma kristna. Vi är ett kollektiv. En kropp. Vi ska komma tillbaka till den här bilden på den kristna kroppen nästa gång. Men vi lämnar den här texten här och nu. Låt oss be tillsammans. Kära himmelske far, vi tackar dig för ditt ord den här dagen. För den här texten som är kontroversiell och som delar kristna överallt. Vi vet det, fader. Vi vill inte vara orsak till mera kontrovers och till mera splittringar. Men Gud, vi vill också vara trofasta. Vi vill göra som ditt ord säger. Vi vill praktisera det som du säger att vi ska göra. Använda de gåvor som du ger och bara du ger, Herre. Och vi ber, gör oss till lydiga, mottagliga, kristna. Låt oss vara en andefylld församling, ivrig att göra det verk som du har kallat oss till, utan att göra det för vår egen skull, utan för att bygga upp vårt eget ego, utan för att uppbygga församlingen, för att prisa ditt namn, o Gud. Därför är vi här, därför existerar vi. O Gud, använd oss så. Låt detta ord vara till en uppbyggelse för oss alla. Instruktion, uppmuntran, tröst, förmaning. Herre, vi vill vara ditt folk. Hjälp oss att vittna för dem som inte tror och som har sett andliga gåvor i verkligheten och trott att det har varit galenskap. Men Herre, ingenting som kommer från dig är galenskap. Allt är verkligt, allt är sant, allt är gudomlig kraft. Åh Gud, låt oss vara trofasta vittnen också för dem som tror genom de andliga gåvor som du ger. Herre, vi ber allt detta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.